Snöstormen av Vladimir Sorokin.
Fattar ni inte vad jag säger? Jag måste iväg!
Platon Iljitsch fäktade argt med armarna.
Sjuka människor väntar på mig. Sjuka! En epidemi! Kan ni begripa en sån sak?
Skjutsföreståndaren tryckte nävarna mot sin grävlingsväst och lutade sig framåt. Som om jag inte skulle begripa han, visst gör jag det. Ni måste iväg, det förstår jag mycket väl, men jag har inga hästar. Och det kommer heller inte att finnas några hästar förrän tidigast imorgon bitti.
Alltså, inga hästar!
Utropade Platon Iljitsch ilsket.
Vad är den här skjutsstationen i så fall till för?
Den är till för att hästarna ska iväg härifrån, men just nu finns här inte en enda. Skjutsföreståndaren höjde rösten som om man skulle tala till en döv. Och inte ramlade ner några posthästar från himlen så här på kvällskvisten. Vem vet när vi har dem här? Platon Iljitsch tog av sig pansnén och spände blicken i skjutsföreståndaren. Som om han nu först hade fått syn på honom. Fattar ni inte att folk dör där borta? Skjutsföreståndaren öppnade nävarna och sträckte sina händer mot doktorn precis som om han hade bett om en allmosa. Som om jag inte skulle begripa henne. Klart jag gör. Rätt trogna kristna dör. Det är inte bra, visst förstår jag det. Men titta ut genom fönstret. Titta själv hur det ser ut. Platon Iljitsch satte på sig pansnän och riktade mekaniskt sina svullna ögon mot den frostiga rutan bakom vilken ingenting gick att urskilja. Som förut rådde där ute en mulen vinterdag. Doktorn kastade en blick på det högljudda loduret, en häxhusklocka som visade 14:15. Klockan är snart 3. Han ruskade förbittrat på sitt kraftiga, kortklippta huvud med de lätt gråsprängda tinningarna. Klockan går mot 3. Det börjar redan mörkna där ute, fattar du? Visst gör jag det, herrn, visst gör jag det, började skjutsföreståndaren, men doktorn avbröt honom tvärt. Hör på här, min gode man. Nu skaffar du fram hästar till mig, om du så ska trolla fram dem. Om jag inte kommer fram idag så drar jag dig inför rätta, för sabotage! Detta välkända statliga begrepp fick skjutsföreståndaren att lugna sig. Man kunde nästan tro att han hade somnat. Han slutade muttra och urskulda sig. Den lätt kutiga gestalten i den korta västen, plyschbyxorna och de höga vita filtstövlarna med påsydda gula skinnbitar stelnade till i den rymliga, varma storstugans halvmörker. Hustrun, som dittills suttit tyst bakom ett kattundraperi borta i en vrå med en påbörjad stickning i händerna, tittade däremot fram. Under de 2 timmar som doktorn hade väntat, druckit te med hallon och plommonsylt och bläddrat i ett fjolårsnummer av Niva, hade hennes breda, uttryckslösa ansikte redan börjat gå honom på nerverna. Michailitsch, man kunde kanske fråga Harkel. Nu blev det liv i skjutsföreståndaren. Harkel? Visst, han krafsade sig på vänstra handen med den högra halvt vänd mot hustrun. Men det är ju kronans hästar de vill ha.
Vilka hästar som helst, utropade doktorn. Hästar! Hästar! Hästar!
Skjutsföreståndaren hasade sig bort mot skrivbordet. Om man inte är hos sin farbror i Shoprova så kunde man gott fråga. Borta vid bordet lyfte han på telefonluren, drog några varv på veven, rätade på sig, stödde korsryggen med vänster hand och sträckte på sitt skalliga huvud, precis som om han hade velat växa.
Mikolaj Lukic, det här är Michailitsch. Hör du, har brökhusken synts till idag?
Inte det?
Nåja, inte undra på. I det här vädret kommer man inte långt.
Nåja. Tackar, tackar.
Han la försiktigt ner luren.